långt borta för att veta att man kommer liksom i rätt riktning. För tar man det här närmaste trädet, så tar man sen följande närmaste träd, så börjar det sakta gå lite snett åt sidan. Så det är bra att försöka, när man siktar framåt, man tittar lite längre, lite högre för att få den här huvudriktningen. Vart är jag på väg? Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med det, för Bibeln ger ju också det perspektivet. Bibeln ger ett större, högre och lite vidare perspektiv. Och det är det vi ska börja med faktiskt idag när vi talar om framtiden. I Finland är det ju så här att de flesta människor är lite så där bekanta med den kristna tron. Och från den kristna tron så har vi fått undervisning om Guds värld, om himlen. Och om du frågar mannen på gatan, så tror jag att de flesta faktiskt tänker sig att nu skulle det vara bra om man skulle komma till himlen. Tror ni inte? Om man överhuvudtaget tror att ifall det nu skulle finnas en himmel, så nu är det dit man vill. För alternativet är ju inte så bra. Nu är det ju intressanta det att man tar ibland i vår västerländska samhälle, så tar man bitar om himlen och tänker sig, jo, det dit vill jag nog. Och sen så tänker man inte så mycket mera. För grejen, nu ska jag ta om ett problem för dagens människa med himlen. Vet ni vad det är? Jo, där är ju Gud. Och Gud, ja, det är lite besvärligt. Och Jesus är ännu lite mer besvärligt. Och den helige ande som Bibeln talar om, ja, det är ju lite mystiskt. Nu talar jag ju inte till er. Ni är ju betydligt mer insatta i saker och ting. Men jag talar om finländare i största allmänhet. Var vi börjar, när vi går ut på gatan i Nickby, så tror jag att till himlen vill jag nog, men ja, men det där med Gud, det är lite obekvämt och besvärligt, och det vet jag inte om jag ska ge mig in på. Problemet är ju då det att när man kommer till himlen, så är ju Gud där, uppfyller allting, och man kommer liksom inte undan Gud. Och då blir ju ett problem att om man inte vill ha med Gud att göra här, hur skulle man trivas? Hur skulle man vilja till himlen ens? Det är lite märklig logik där nämligen, som jag tycker vi kan fundera på en liten stund. Nåja. Det är därför jag menar, det är därför vi behövs, vi som tror på Jesus, som läser Bibeln och som får liksom den här stora bilden och kan kanske berätta om den också. Att det finns en väg till himlen och det är jättebra, dit vill vi alla och det är möjligt för dig. Men faktiskt så är det ju så här att Bibeln är också väldigt tydlig med och säger, den framtidsbilden, den framtidsvisionen kommer inte alla att kunna gå in i. Och Jesus, han talar om framtiden, han talar om det här. Och vi ska läsa från, vi ska ta Matteus 25. Jesus han talar 24-25 ganska mycket om framtiden faktiskt. Och då säger han så här, när allt har hänt, tiden har gått och jag kommer tillbaks. Så då säger han så här i 25-31-34. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Här talar Jesus om det som då kändes som den här långt borta framtiden. Vad kommer att hända? Vad kommer Gud att göra? Vad kommer Jesus att göra? Och han är ganska tydlig med det, att han vet precis vad han kommer att göra. Han vet precis vad som kommer att hända. Och alla människor kommer att bli berörda av det här. Det står så här, alla folk ska samlas inför honom. Och så ska han skilja dem från varandra. Fåren från getterna, som en herde skiljer fåren från getterna. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt. Vad händer med de andra? Och det står inte just i den här texten. Men vi vet att det är inte speciellt roligt. Den andra sidan så att säga. Men Jesus var väldigt mån om att hans lärjungar skulle förstå att det finns en plan, det finns en framtid som han har liksom planerat och som de ska få vara del av. Och han säger faktiskt då i Johannes 14 så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det är Jesu plan. Det kommer en dag när han kommer tillbaks. Det kommer en dag när han ska samla alla människor till sig. Och det kommer en dag när han ska välkomna dem som hör till hans familj in i sitt rike. För han vill att där jag är, säger han, där jag är, där vill jag att ni ska vara. Så din framtid när du tror på Jesus är där hos Jesus. Det kommer en dag när han kallar oss till sig. Och så säger han, jag vill att du ska vara här, där jag är. Det är din framtid, eller hur? Nu är det ju så här med framtiden, att den är ju inte bara där. Den är ju också här. Den är inte bara då sen långt framme i tiden, utan den är också nu. Framtiden är ju här. Vi lever ju i framtiden, eller hur? Varje sekund så går det framåt, in i framtiden. Och så är det också med himla framtiden, att den börjar ju här. Den börjar i vår relation till Jesus. Det eviga livet, det som vi ibland förskjuter liksom till livet efter den här kroppsliga döden här på jorden, det börjar ju faktiskt här. Nu har vi möjlighet att ta emot det eviga livet. Och det är det också som ger oss ett perspektiv på vår egen framtid, att vi är redan inne i det som Gud håller på att göra i människor som tror på Jesus. Och vad är då liksom det eviga livet? Jo, det är att lära känna Gud. De första lärjungarna som vandrar med Jesus, de lärde känna Jesus. Och Jesus säger att när ni känner mig, när ni har sett mig, då har ni sett Fadern. Och genom det ord jag ger åt er så lär ni också känna Fadern. Jag tänkte ta in den här bilden som jag visade någon förut, som ska föreställa då från den här sista kvällen när Jesus just talar om den här tiden som ska komma efter att han lämnar dem. Och man kan tänka sig att det såg ut ungefär så här i en litet mörkt rum med en liten oljelampa eller flera oljelampor, och man delar måltiden, den första nattvarden. Och Jesus talar och Jesus ber för sina lärjungar. Kanske såg det ut så här, kanske det såg ut som någonting annat. Men Jesus han talar alltså då om det eviga livet, om den framtid som han vill att vi ska vara med om tillsammans med honom. Och då säger han så här i Johannes 17:3. Det här är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så det här är i all sin korthet väldigt koncentrerat evangeliet. Det eviga livet, det kommer genom att lära känna Fadern och Sonen och den helige Ande. Och egentligen finns det ingen annan väg, säger Bibeln, till himlen, om vi tänker på den framtidsvisionen. I Johannes 17, några verser längre fram, alltså där 8-9, står det så här: de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Och vet att Jesus han bad inte bara för dem, utan också för dem som genom lärjungarnas ord skulle komma till tro på Jesus. Och vi tar också den bibelstället här faktiskt, i 17:20-23. Inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Det här är en väldigt välbekant text som ofta läses så här i ekumeniska sammanhang, om att Jesus ber om att vi ska vara ett. Och det är nog helt sant, men det är nog bara halva, om ens halva sanningen i den här bibeltexten har jag liksom börjat tycka och tänka och förstå när jag läser den här texten. För vad säger Jesus? Jesus, han talar ju om framtiden faktiskt. Han ber att någonting ska hända med lärjungarna när han lämnar dem. Och vad är det han ber? Om ni läser riktigt noga den här texten. Vad är det han ber faktiskt? Han ber att de alla ska vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Och det här har fått mig att börja liksom bli lite inspirerad. Därför att, vad är det Jesus säger här egentligen? Och vad är det här? Vad betyder det här? Att Jesus är i Fadern, Fadern är i Jesus, vi är i Jesus och Jesus är i oss. Det där kunde ju vara väldigt märkligt, eller hur? Svårbegripligt. Jag antar att det är lite svårbegripligt till och med på ett sätt. Och det är därför man hellre tar den här mer konkreta grejen att om bara vi är sams och är ett så är det riktigt bra. Då har vi för Jesus fått bönesvar. Men Jesus ber inte egentligen om det. Jag säger så här. Om vi blir ett med Jesus, då blir vi också ett med andra som är ett med Jesus. Det är liksom en följd av att vi är förenade med Kristus. Det är det som ger oss sann gemenskap. Och det är det som är den stora grejen här, tycker jag. Att Jesus inbjuder sina lärjungar till att bli lika ett med honom som han är med Fadern. Det börjar än vara lite hisnande. Det börjar än vara lite hojsigt. Att han säger, det är möjligt för dig, kära Petrus och Johannes och Jakob, att vara i en sån intim gemenskap som ni har sett att jag har med Fadern. Att jag ser vad Fadern gör. Jag hör vad Fadern säger. När jag går i bön så hör Fadern mig och svarar alltid på mina böner. Det är den här nära gemenskapen med Fadern som Jesus öppnar dörren till. Det är det som hans försoningsdöd innebär. Att vi i vår ande får ett nytt liv. Vi blir pånyttfödda till en sån gemenskap med Fadern, Sonen och den helige Ande. Att de praktiskt taget bor i oss. Eller hur? Och tänk att du, ursäkta nu, lilla du får vara i en förening med Gud. För om vi hör vad Jesus säger, vad han ber om, så är det ju just det han ber om. Ska vi ta lite till där? Och han säger att när de är i oss så kommer världen att tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem på samma sätt som du har älskat mig. Så ni ser, det går inte att separera föreningen med Kristus och föreningen med kristna. De hänger ihop, de här sakerna. Och jag tror att när vi försöker bli överens som människor så misslyckas vi. Och det finns väldigt mycket också i Bibeln, i Nya Testamentet inte minst, om hur församlingarna hade problem med att vara ett och sams. Så vi vet genom kyrkohistorien att det har varit många uppdelningar. Och vi är i olika kyrkor och vi tycker en del att det är besvärligt. Men egentligen så är det bara ett uttryck för att längs vägen så har andra saker blivit viktiga än enheten med Kristus. Jag tror ju det, att det är ett resultat av köttets inverkan i oss. Eller hur? Jesus, han vill att vi ska bli ett med honom och han ska få vara ett med oss. Det är på något vis det som är helt annorlunda än den här vanliga synen på kristendom. Nämligen att det är en viss lära som man tror på och så är det en viss livsstil som man förväntas leva efter. Och så försöker man så gott man kan och så hoppas man att man kommer till himlen. Är det inte ungefär så här som den här vanliga finländaren ibland betraktar det hela? Och som vi också själv halkar in i och tänker att nu ska jag försöka göra så gott jag kan. Ja, det ska du göra naturligtvis, men det har liksom inte riktigt med det här att göra. För här säger Gud att jag vill komma in i dig. Och när jag är inne i dig, då måste det bli någon förändring helt enkelt. Eller hur? Då får du nya möjligheter. Då får du en ny framtid. Då får du någonting som är större än du, som är starkare än du, som kan förändra det som du inte kan förändra. Därför att jag är i dig. Och på något sätt så tycker jag att vi ibland missar det här, att Gud är i oss, Gud är med oss och att vi faktiskt har en starkare hand att hålla i. Det verkar som att vi ibland, när vi är riktigt i nöd, då ropar vi till Herren, som Haje var inne på helt konkret. Naturligtvis, när vi är i nöd så ropar vi till Herren, men tänk om vi skulle förstå att också när vi inte är i nöd så är han lika mycket där och lika mycket villig att ge av sin kraft och sin vishet och sin uppenbarelse om vad han vill göra. Jesus säger i samma kapitel där också i 17 och 26. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Det här är hans plan för framtiden för lärjungarna. Det här är hans plan för dig och mig. Att han ska vara i oss. Han som sitter på tronen. Han som har skapat allting. Han som har makt att göra vad som helst. Han som kan rädda oss från döden och synden. Han som kan ta oss till himlen. Han är så mån om att bygga den här intima kontakten och relationen med oss. Och han flyttar in. Jag kan inte förklara hur det går till, naturligtvis. Men jag vet att det sker genom hans ande. Och hans ande kommer till var och en som ber honom om det. Och jag tror att vi idag, när vi tänker på vår framtid, när vi tänker på allt som händer, och det som också väcker oro och ängslan i våra hjärtan, så ska vi verkligen be att den helige ande i vår kropp börjar tala så att vi hör. Att han hjälper oss att lyssna in vad han säger. För han är inte ängslig. Han är inte orolig. För han vet redan vart vi är på väg. Han vet hur det kommer att sluta. För dig personligen. Han vet också hur det kommer att sluta för mänskligheten. Vi var redan inne på det här i början. Lite smått. Jesus har en plan som han kommer att fullborda. Nämligen, här kommer ju det också som jag vill ta upp här då. Johannes 14, 16-20. Jag ska be fadern, säger Jesus. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, för jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni är i mig och jag i er. Kan det sägas något mer tydligt? Vad Gud har kallat oss till, inbjudit oss till och som han nu idag vill förnya vår uppfattning, vår medvetenhet om att Gud bor i dig som är Jesu lärjunge. Har det någon betydelse för dig på måndag morgon? Handen på hjärtat. För ni vet ju hur lätt det är på måndag morgon. Eller vilken morgon som helst naturligtvis. Att känna efter hur känns det i kroppen. Hur känns det i knoppen. Och vad ska jag göra idag med den där saken. Och vad ska jag klä på mig. Och vad ska jag äta. Och hur ska jag fixa den här saken. Är det bekant? Är det någon som alls har sådana morgnar? Nåja, jag tänkte väl det. Inte jag nu helt ensam här i världen. Om den upplevelsen. Men tänk om vi skulle börja morgnarna ännu mera avsiktligt och medvetet och säga god morgon Jesus. God morgon helige ande. God morgon fader. Tack för att jag får leva med dig Gud. Tack för att du lever i mig. Och nu undrar jag. Vad har du planerat för den här dagen? Hur har du tänkt fixa det där som jag inte kan fixa? Det finns någon som är starkare. Jag tänkte faktiskt på det här. Det slog mig när jag åkte bil. Det slår mig ofta saker när jag åker bil. Det är en bra plats för sådana insikter. Min jordiska pappa, han dog för 14 år sedan. Han var en bra pappa. Men han finns ju inte här mera. Jag har ett bra minne av honom, men Jag kan inte gå till honom och be om råd. Han kan inte hjälpa mig. Men det slog mig. Jag har ju en far som är lika mycket närvarande som min jordisk, eller ännu mer närvarande än min far på jorden någonsin var. Som känner mig utan och innan och som älskar mig och vill mig väl. Vad fantastiskt. Jesus säger, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Det är det du är inbjuden till. En sånt liv, en sån måndag morgon, en sån vecka. När du inte är faderlös. Utan han är där för att hjälpa dig varenda stund. Därför att han bor i dig. Han är i dig, du i honom. Det här är på något vis den kristnes kallelse. Det här är den djupaste kallelsen, eller hur? Att vi blir förenade med Kristus, med Gud, så att vi har dem alltid hos oss. Och då är det naturligtvis en fantastisk framtid som väntar när vi en dag ska få gå in i det rike som han har förberett för oss. För att för evigt vara tillsammans med honom som här har älskat oss, här har hjälpt oss, här har vandrat med oss, här har visat sin härlighet för oss. Det var ett fantastiskt viktigt samtal som Jesus hade med sina lärjungar den här sista kvällen innan han gick in i sitt lidande. Sen hade han ännu flera dagar tillsammans med lärjungarna efter sin uppståndelse och tala och undervisa ytterligare om vad som de skulle vara med om naturligtvis. Jesus var mån om att lyfta lärjungarnas blick så de skulle se lite längre att han verkligen är och förbereder framtiden för dem. Men att han också kommer att vara med dem den här nästa dagen och nästa vecka och nästa år, eller hur? Han är både nu och sen. Han är överallt i tiden. Därför är det ju så fantastiskt tryggt när vi inser det här som kristna. Att Jesus Kristus som har vunnit seger över allt det där som vill göra livet så fruktansvärt svårt för oss. Han är med oss. Inte bara med oss utan i oss. Jag vet inte hur du vågar att tänka kring det här. Vad du vågar tro om det här för din personliga del. Men jag läser innan till att det var det här Jesus bad om. Han bad om att det här skulle ske. Och jag tror att det skedde extra tydligt på pingstdagen när lärjungarna blev uppfyllda av den helige ande. Då fick de verkligen uppleva att nu är Gud i oss. Visst? Och jag tror att det där är någonting som vi tyvärr ibland lite har tappat bort. Vi har inte förstått riktigt det där. Utan vi halkar tillbaka i den här religionsutövningen. Vi halkar tillbaka till läran och livsstilen och värderingar och allt det där som är jättebra. Men som egentligen inte är det som är livskraften. Utan det är bara följder och det är liksom resultat av livet tillsammans med Gud. Och jag vill därför uppmuntra dig att söka, uppliva din ande. Öppna din ande för den helige ande. Så att du får uppleva den här föreningen, den här kontakten, den här gemenskapen med Gud i dig själv. Och till och med så, det står så här i 1 Korinthierbrevet 6:17. Ett spännande ord också som Paulus skriver. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Har du tänkt på det ordet på senaste tiden? Kanske inte, men du får tänka på det just nu. Det är lite samma det här som jag försöker säga här, att Gud kallar oss att bli en ande med honom. Det finns alltså inte liksom en sån här separation där här är jag och där är Gud. Eller hur? Och Jesus använder ju bilden av vinträdet. Kommer ni ihåg det? Jag är vinträdet och ni är grenarna. Och ni vet hur det är med trädet och grenarna, att de är organiskt sammanbundna med stammen. Och det är svårt att säga att när tar grenen slut och när tar stammen vid, så att säga. Men ändå är stammen och grenen skilda saker, helt tydligt. Och grenen har sin egen form och sin egen funktion och stammen har sin form och sin funktion. Men de är så här sammanvuxna. Och jag undrar om den bilden kan hjälpa oss att förstå lite hur sammanvuxna Gud vill att vi ska vara med honom. Att det inte egentligen är så lätt att säga Var tar Gud slut och var börjar jag? Tänk på den tanken. Och jag tror att det är det som sker i vår ande. När vår ande blir pånytt född och den heliga ande flyttar in i vår ande, så är vi, som Paulus säger, förenade med Herren och är en ande med honom. Det är en hisnande tanke som lyfter oss lite upp ur den här, ska vi säga, jag och min kropp och min tillvaro och det här i tiden. Det öppnar upp en helt ny framtid för oss. Ett ord till, eller två. Första Korinthierbrevet 6 och 19. Det här är samma sak, men det är ändå liksom direkt från Bibeln, så ni kan inte påstå att det är jag som hittar på, utan jag läser innantill från Första Korinthierbrevet 6 och 19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel av den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Våra kroppar har en funktion i Guds rike. Eller hur? Våra kroppar är gjorda för att vara tempel åt den helige ande. Jag vet inte om du, när du senast tänkte på det här, att din kropp som verkar lite här och lite extra kilon där och ja, ni vet. Det är inte alltid man blir smickrad när man tittar i spegeln. Men ändå så är den här kroppen faktiskt också ett tempel åt den helige ande. Den helige andes närvaro i min kropp är någonting vi behöver lite upptäcka och förstå. Att Gud är så nära mig så jag kan inte liksom vara, han kan inte vara långt borta från mig, för han är alltså rent fysiskt. Jag menar, vi måste ju tro vad Bibeln säger. Att den helige ande, det är liksom förunderligt. Det är förunderligt. Men det finns en parallell med Jesu liv som människa här på jorden. Hur han också blev uppfylld av den helige ande. Han samarbetade med den helige ande. Och han verkade i den helige ande. Och på liknande vis så är vi kallade att gå med den helige ande i oss. Tala med den helige ande. Höra den helige ande. Därför att vi är förenade genom anden med honom. Det här är det sista som jag läser nu då. Jakob han vänder lite på det här hela och säger att nåmen, Jesus han bad det här om att alla skulle vara ett med honom och med fadern. Och att de också sinsemellan skulle därmed bli ett. Sen var verkligheten där i församlingen som Paulus, eller som Jakob här skriver till, att inte var det så väldigt frid och fröjd, inte var det nog alltid så ett, tyckte de heller själva. Och då säger ju Jakob så här, han frågar, varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Det här var ganska tuffa besked från Jakob, eller hur? Han tar i tun och säger, men hörni, för det första så är det där med strider och elände, det är inte bra. Och varifrån kommer det? Kommer det från Gud? Nej, det kommer från begären som för krig i era lemmar mot Gud naturligtvis. För begären vill ha för sig, för mig och mitt och nu och genast. Jag vill ha, säger begäret. Medan Jesus säger, kanske då, jag vill ge. Och det här blir en konflikt inom människan, eller hur? Vi vet vad Gud vill, men vi vet också vad begäret vill. Det känner vi av på måndag morgon. Men det här sker ju också sedan mellan människor på samma sätt som begäret gör livet svårt för oss personligen, så gör det också svårt för oss i våra relationer. Det är själviskheten och kortsyntheten och det jag vill ha mentaliteten som förstör naturligtvis väldigt mycket i våra relationer. Men det som Gud kallar oss är ju naturligtvis till att låta anden komma in. Så att begären inte längre är det som driver, inte det som har makten i oss. Utan Gud får makten i oss. Det är vår kallelse. Det är vår högsta kallelse som påverkar vår tid nu, vår närmaste framtid. Och som också är det som bär oss ända in i den framtid som Gud har tänkt, där vi ska för alltid vara tillsammans med honom. Så att temat för idag var helt enkelt förenad med Herren. Det är på något sätt den tanke jag vill lämna med dig, att du ska på något sätt bära med dig den här veckan. Jag är förenad med Herren. Natt och dag, var jag än är, i vardag liksom i kyrkan, på jobbet, hemma och på gatan, är jag förenad med Herren. Jag tycker vi ska avsluta med att be. Och jag vill gärna ge dig tillfälle att på något sätt förnya tron på Gud i dig. Att du är förenad med Herren. Och jag tror vi kan växa i det här. Jag tror vi kan växa i både förståelsen och i medvetenheten och i verkligheten faktiskt uppleva att jag är sammanvuxen med Gud. Jag går med Gud och han går med mig, och det går inte att skilja oss åt. Därför att han har tagit sin boning i mig. Och jag tycker vi slutar våra ögon här nu. Och den som vill ha lite förbön för att få den här sanningen ännu mer klar i ditt liv. Imorgon bitti, när du ska upp till måndagens olika utmaningar. Att den då ska vara brinnande i ditt hjärta och levande i ditt sinne. Om du vill förnyas i din ande, i din andes kontakt med Gud. Om du vill uppleva mer av den helige ande i ditt liv. Så då får du räcka din hand just nu, för då ska vi be för dig. Att det ska få ske, att den helige ande som har tagit sin boning i dig ska få tala till dig så det hörs, så du förstår, att du får uppleva kraften som Jesus lovar i den helige ande. Om du behöver mera kraft, så ska jag be för dig. Och det är så skönt att det inte bara jag som ser din hand, utan det är Gud som ser din hand. Gud vet ditt hjärtas inställning och din längtan. Vi ber. Tack Jesus för vad du har undervisat oss idag. Herre, tack för din bön om att vi ska få vara ett med dig. Och att du ska få vara i oss och vi ska få vara i dig. Herre, nu ber jag att den bönen ska få bli allt mera verklighet i våra liv, Herre. Och jag tackar dig för att den helige ande gör det möjligt. Tack för att den helige ande kommer in i våra liv och vill få en större betydelse, större plats, större utrymme att leda oss, att tala till oss och ge oss den här kraften som finns i den helige ande. Herre, nu tackar dig för att du såg alla händer. Du ser alla hjärtan som finns bakom de här händerna. Och du vet, Herre, den specifika behovet, den specifika bönen som finns hos var och en som räckte upp sin hand där. Men nu bara ber jag, Herre, om att den helige ande ska få göra deras hjärtan brinnande. Påminna dem om vad du har sagt i ditt ord. Och Herre, låta dem förstå att det är sant också för dem, att den helige ande bor i dem. Den helige ande är deras kraft. Den helige ande är din närvaro, Gud, i våra liv. Och jag tackar dig för att vi får gå med dig varje dag och veta att du är i oss, du är med oss, du är för oss, du är omkring oss. Men du framförallt, Herre, har också gjort oss ett med dig. Och jag tackar dig för den här gemenskapen, den här föreningen med dig också ska få innebära att vi blir mer lika dig och att vi också kan vara barmhärtiga och goda mot varandra, precis som du är barmhärtig och god mot oss, Herre. Tack för att den natur som finns i dig, det sinnelag som finns hos dig blir delat med oss när vi är ett med dig, Herre. Hjälp oss att ta emot, Herre, av dina tankar, av dina ord, Herre, av din kraft. Och jag tackar dig för livet i den helige ande. Att vi får gå varje dag, Herre, och veta att ingenting kan skilja oss från den helige andes närvaro. Ingenting kan skilja oss från din kärlek. Ingenting kommer att hindra din plan att bli verklighet. Och ingenting kommer att hindra oss från att en dag få gå in i ditt rike. Jag prisar dig Jesus, för vi får vila i trygghet, för du vet vad som händer imorgon. Du vet vad som händer hela veckan. Du vet vad som händer nästa år, Herre, eller under året som kommer. Och jag tackar dig att vi får gå dag för dag för dag tillsammans med dig, Herre. Och kasta av oss våra bördor. Och vi får, Herre, bara be om att den helige Ande uppenbarar din väg för vår del, Herre. Jag ber, Herre, att vi ska läsa ditt ord, Herre, och förstå det. Hjälp oss, Herre, att kunna upptäcka att bönen, Herre, den förändrar både oss och vår verklighet, Herre. Och jag tackar dig för att vi får ha en god gemenskap i församlingen där vi uppmuntrar varandra, där vi, Herre, får hjälpa varandra, där vi får trösta varandra och där vi får glädja varandra. Tack, Jesus, vi får gå i din frid. I Jesu namn. Amen.